Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina 2 favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Lyssna på Röstskådespelarna, en podcast om Sveriges dubblegendarer. Syftet med podcasten är att spara historierna från en förbisedd kulturskatt. Och jag insåg så här mitt i introt att podcastens syfte lite ändras så här fram och tillbaka varje gång, avsnitt efter avsnitt. Men jag tror att det mer beror på mina egna insikter om den här showens bredare syfte än någonting annat. Så lägg inte för mycket tanke på det. Christian Hedlund heter jag. Jag är röstakrobat, föreläsare, podcastproducent och kreativ entreprenör. Och idag gästas podden av en man som jag vet är och har varit en stor förebild för... och uppväxtformare var ett ord som jag hittade på idag.
Åh, det var ett bra ord.
För långt fler än bara jag. Och jag tänkte att om jag ska radda allt du har gjort, då blir den här podcasten 3 timmar lång. Så jag tänkte göra lite urval, så får du lägga till ifall jag missar någon.
Du vet förmodligen bättre än vad jag vet.
Rafael och Krang i Turtles från 1990.
Ja.
Dundermusen.
Ja, oh.
Glasögonsmurfen, bland annat. Jag tror det var farfarsmurfen.
Ja, vi var 4 stycken. Det var målare och kocken och alla möjliga.
Greve Duckula.
Mm-hmm.
Alfred, Two-Face och hattmakaren i Batman.
Ja.
James Bond Jr.
Mm-hmm.
Dagge Dagmask i Richard Scarrys äventyrsvärld.
Ja, det stämmer.
James i Pokémon. Stitch i Lilo Stitch.
Mm.
Voldemort i Harry Potter och den flammande bägaren.
Oh.
Yoda.
Ja, just det.
Ling i Mulan. Och så kronan på verket kanske, som jag ser det lite grann, Kalle Anka.
Ja, han är ju en fin gubbe. Ja, han är kul.
Är det någon som du känner att du vill lägga till på spontant så där som du kom på?
Sa du Grinchen?
Nej, det gjorde jag inte.
Nej. Jim Carreys Grinchen.
Så du Sveriges svar på Jim Carrey?
Ja, jag har gjort 2 Jim Carrey. Den här med pingvinerna också.
Poppers pingviner. Jaha.
Ja, så jag har dubbat honom 2 gånger. Och han är ju... Det är lite grann som... Du vet, anden i Aladdin. Det var ju lite körigt för Anders Ekborg där. För att originalet improviserar ju. Alltså Robin Williams improviserade ju 90% av sina lines. Och sen klippte de ihop det och tecknade till det. Och det är inte så jävla lätt som skådespelare då... och försöka fylla de skorna liksom. Det. Och med Jim Carrey är det lite så också. Speciellt i Grinchen. Jävlar vad han höll på. Och flängde hit och dit med både röst och hugskott, såg man ju att det där stod inte i manus liksom. Men jävligt, det var roligt.
I brist på publik som är här med oss nu så applåderar jag. Andreas Nilsson.
Men gud vad roligt.
Känns alltid lika skumt att säga välkommen till podcasten som det är jag som har invaderat ditt hem. Så tack för att jag får komma hit.
Ja, tack för att jag fick vara med här.
Mår du bra?
Ja, det är jättebra. Det är jättebra. Solen lyser ju idag.
Ja,
när vi spelar in i alla fall.
Exakt. När, här är i alltså maj då. Idag är det till och med den 21 maj 2015. Vi har haft en av de regnigaste majmånaderna på 57 år eller något sånt här i Sverige. Så att vi är glada för solen.
Ja, oerhört glada.
Men du, jag tänkte börja från början direkt. Född 5 juli 1964 i Södertälje.
Stämmer.
Berätta om det. Hur
ja, det var en jobbig tid innan jag kom ut där. Kämpigt att komma ut där den 5 juli. Men
själva födseln alltså. Ja, vi började där. Ja. Såg du ljuset
eller ska
i tunneln?
Vi hoppa? Ja, men till slut såg jag ju ljuset i tunneln. Och det var underbart att komma ut. Jag var jätteglad.
Ja, ja. Fast föda och ja, efter ett tag. Då,
ja, efter ett tag. Mycket vätska i början.
Men uppväxten, hur berätta?
Uppfödd i Södertälje. Och det här med teater, det kom ganska sent egentligen. Jag tror jag var typ 13-14 innan jag började med teater. Med Södertälje teateramatörer som det hette.
Ja, men innan det kom in då, om du säger att det var sent, vad ville du bli när du blev stor?
Nej, det var nog något åt det hållet i alla fall. För som de flesta som håller på med teater så var det ju roliga timmen på fredagar. Som jag invaderade tillsammans med en kompis gjorde varenda fredag. Tänk om man hade den fantasin idag. För då kunde man komma in med, jag har en jävligt bra idé. Så körde man på den idén i 40 minuter. Alltså bara spann runt den idén. Det skulle ju aldrig gå att göra idag. Då skulle man ju bli livrädd. Jag har bara en idé. Vad ska jag göra resten av de andra 39 minuterna? Nej.
Men var det så? Du spexar mycket som liten?
Ja, jo, så var det. Men sen när jag kom med i Södertälje teateramatör så fick jag också kontakt med musikteatergruppen Oktober. Som var en professionell teater som fortfarande verkar i Södertälje. Och så var det sommarteater där. Jag var med första gången 82 runt omkring. 83 stod jag på scenen första gången på sommaren där. Och det är en sån där tradition jag har fortsatt att göra. Det här med att jobba proffs och amatörer ihop. Då var ju jag en glad amatör som fick chansen att jobba med professionella. Och nu kör jag likadant fast tvärtom. Nu räknas ju jag som professionell eftersom jag är utbildad och så har jobbat med det i 30 år sedan. Och få jobba med amatörer. Och man lär sig så jävla mycket åt båda hållen, har jag upptäckt. Jag lärde mig enormt av att titta på hur de jobbade. Och nu lär jag mig liksom attityd, glädje. Behåll glädjen, behåll barnasinnet.
Det är ett medvetet där, liksom. Drag för att undvika att fastna i någon slags bubbla.
Ja, både och, naturligtvis. Man blir inte rik på att jobba som skådespelare, så pengarna måste ju in. Men jag ser att jag har en otrolig glädje av det att göra. Och så, det var någon som frågade mig förut, vad tycker du är roligast? Nu ställer jag frågan. Vad är roligast, teater eller dubbing? Eller har du glädje av det? Och det är verkligen så att som skådespelare har jag haft enorm glädje av att få sitta i studion och leka med rösten. Och kunna ta med det in i teatern. Och tvärtom naturligtvis, eftersom jag har erfarenhet av att gestalta olika sorters människotyper så kan jag lägga det på de här figurerna. Så att det där har studsat. Och en ständig glädje som gör att man fortfarande tycker det är kul att dubba. Utan teatern skulle nog inte vara så, då skulle man nog bli trött på det, tror jag. Stagnera liksom så där. Nej.
Vad hände med ingenjörsdrömmen då?
Ja, den försvann ju sakta men säkert.
För du började studera som det, eller
ja,
till det.
Ja. Fyraårig teknisk, då blir man ju 25-årig ingenjör, tror jag det heter. Man måste ju gå högre utbildning för att kunna bli ingenjör. Men jag upptäckte att det blev ju mer och mer att göra med teatern på fritiden. Så den tog jag överhanden fullständigt. Så det som började så lovande i ettan och tvåan på gymnasiet, det är trean och fyran, då störtdök betygen. Ja. Men det var ju himla tur att jag kom in på scenskolan sen, annars hade det gått åt helskotta.
Vilken typ av underhållning växte du upp med när du var liten?
Jag var... Alltså det var... Vad man växte upp med, vad man tittade på. Ja, och tittade och lyssnade på, lyssnade på, och sådär. Ja, det var ju Monty Python och det var Hasse och Tage. Och det är ju ganska väsensskild humor egentligen, om man tittar på det. Det kunde ju vara Albert och Herbert liksom. Åh, vad mossigt det här låter. Men det var ju...
Men var det,
var
det bara... ses det som din generations underhållning det också? För jag vet att jag såg mycket på... Eller lyssnade mycket på Magnus och Brasses krogshower. Som ju inte var min generation. Ja, utan det
var ni
ju
för
min...
barn kunde man ju utan till.
Exakt. Ja. Den gjorde jag på roliga timmen utan till.
Ja, ja.
Det var bara jag som hängde med på vuxenskämten. Medan mina klasskamrater undrade vad fasen jag höll på med.
Men sen tittar man ju igenom föräldrarnas skivsamling och sånt där. Då hittade jag ju Chadden Hellström. Vet man.
Nej, ingen aning. Men berätta, vem var Chadden? Eller vem är Chadden?
En sån där bondkomiker. Eller kanske elakt sagt. Revyartist. Han lät typ... Han kunde säga... Otroligt tråkiga skämt. Men jag tyckte dialekten var så rolig. Uh-huh. Sådär. När man springer orientering... Då springer man efter karta och kompass. Och har man ingen karta och kompass, då får man springa efter karta och kompass innan man kan springa efter karta och kompass. Det är otroligt. Det finns ingen humor i det. Men jag tyckte där jag blev fascinerad av det här med att man kan låta på så olika sätt. Börja imitera saker och folk. Jag har ju inget minne av att jag har faktiskt inget minne av att jag höll på och imiterade Kalle Anka till exempel, utan det upptäckte jag faktiskt när vi höll på med Sommarteatern i Södertälje någon gång på 80-talet, och det var någon som försökte låta som Kalle, och då öppnade jag käften och kunde prata som Kalle Anka. Det kan man ju inte bara, utan...
Nej.
Så det här måste jag ju ha, när jag var barn, övat som en tok på.
Och det har du inget minne utav? Det
nej, inte mer än något annat, liksom. Det var bara något man gjorde.
Nej, för det är svårt.
Ungefär som min dotter, hon sjunger ju hela tiden. När hon sitter och pluggar fysik så sitter hon med Spotify eller något och sjunger med i låtar. Men hur kan du koncentrera dig på det här? Du sjunger ju hela tiden. Ja, men man kan ju det. Det går ju. Jag tror likadant med liksom det här med röster. Man imiterar... Ofta när jag träffar folk så hamnar jag i att prata deras dialekter och sådär.
Och vad skönt att höra att det är inte bara jag.
Det är bara min fru får ju knacka mig på... De tror ju att du driver med dem. Fattar du inte? Skärp dig. Ja, men...
Men det är väl det som gör dig bra på det du gör också?
Ja, jag misstänker att det är ju en bidragande orsak till att jag har hållit mig kvar så länge i dubbbranschen.
Ja, men du har lyckats göra ett yrke av någonting som i andra yrkesgrupper kanske skulle ses som en skada. Att du går
Ja, men där har du någonting.
Men så vilka röster var det du lyssnade på och tyckte om då? Förutom den här Chadde. Var det några andra röster som du var så här, åh gud, den här gillar jag, den här rösten? Eller?
Ja, men alla som hade någon egen röst. Som Per Oskarsson eller Ernst-Hugo Järegård. Eller, du vet, de här som kidsen kanske inte minns. Men som hade personliga röster. Idag, om man tittar på tv och film, så har man skapat någon slags universell röst, tycker jag. Alla låter i princip likadana, men de hade unika röster.
Ja, men direkt med att de sa ett ord så visste man direkt vem det var.
Då visste man, ja, det är ju Jarl Kulle på tv. Ja, men du vet, så bara man hörde ett ljud så kunde man liksom pinpointa, åh, nu, fan, är något med Ernst-Hugo. Vilket i och för sig kan vara lite sådär. Kan de inte låta på något annat sätt än som de gör sådär. Men det gav ju också inspiration till sådana som oss att få försöka låta som de här gubbarna och tanterna liksom. Ja, det var ju det som var skolan liksom.
Så rösterna har liksom alltid varit en del, alltså du har
jag har levt med rösterna i mitt huvud. Ja. Ja, de finns där inne.
Det låter ju, jag vet inte, jag kanske har sagt det i podcasten förut, men jag vid något tillfälle tryckte upp en, jag ville marknadsföra mitt företag, tryckte upp en tröja där det stod, det skulle stå hör du röster är du galen på framsidan, så stod det gör du röster är du artist på ryggen. Då var det att de tryckte fel, så det stod ju hör du röster är du artist, och så gör du röster är du galen, stod det på ryggen.
Ja.
Ja, det var så synd att det blev fel, men fast ändå så bra.
Det var så fint tänkt.
Ja. Det var lite pretentiöst för Christian 20
ja.
Också.
Ja. Ja, men det hör till ungdomen.
Ja, man ska drömma stort.
Man ska drömma stort och göra större.
Exakt. Bra visdomsord. Mm. Vilket var de första stegen som ledde in dig på dubbningen? För vi har hört lite av historien. Som förra avsnittet så pratade jag med Lasse Svensson.
Mm.
Och historien om mediadubb och hur det ledde till Eurotroll. Och alla de här 250 smurfarna som skulle in. Men du var ju med i början. Vi startade. Vilket steg var det som gjorde att du hamnade?
Ja, först och främst det som ledde till att jag började dubba smurfarna och hur vi kom in där. Det åter hänger ihop med det här gamla sommarteatern i Södertälje där vi gjorde en föreställning, och så var det en tjej som heter Maria Weisby som du kanske är bekant med. En av de första stora dubbartisterna på tjejsidan. Som hade hört mig kackla som Kalle där på, du vet, off backstage. Och så, du har en kompis här uppe som heter Lasse Svensson. Deras Kalle har slutat. De är ute och jagar. Ska inte du testa för det? Ja, kan jag väl göra. Så åkte upp till Stockholm och läste in något prov där med Lasse Svensson som skickades iväg till London, och så blev det godkänt. Men eftersom jag var där liksom, Lasse tänkte, ja men han verkar ju duktig, så vill du testa att dubba något annat? Så, ja, jag kommer med en ny serie här, DuckTales och Smurfarna, två serier som vi ska dra igång med nu, och det här var ju hösten 87, och grejen var att TV3 hade startat då precis, så att det skulle bli tecknat på vardagar, det fanns ju inte förut. Och på så sätt började hela den här, om man säger den organiserade dubbingen i Sverige. Dubbas har det ju gjort länge. Det var ju Hasse Lindgren och alla de här gamla, Bert-Åke Varg och, som har dubbat innan. Och Gunnar Ernblad som hade gjort grejer. Men han ingick också i det här gänget. Vi var, kan vi ha varit 6-7 stycken från början. Maria Weisby och jag, Steve Kratz, Per Sandborg, Gunnar Ernblad. Ja, det var ju i huvudsak vi. Och så, det var en kille till som bara var med i Smurfarna. Och sen slutade han. Och jag har försökt komma på vad han heter. Det här är ett uppdrag för dig att ta reda på.
Aha.
Det här har plågat mig i många år. Okay. Men jag kommer fan inte ihåg vad han heter. Han gjorde massa små...
Och jag gissar guns. Att du som lyssnar på det här skriker in i dina små hörlurar just nu. Ja. Men han heter ju...
Ah! Ja, precis. Men han var faktiskt bara med i några hundra avsnitt av men sen, jag tror han tröttnade eller började med högre utbildning eller gjorde något. Han valde annat spår. Men alla vi andra fortsatte liksom med det här.
Sitter du och skriker i lurarna nu, så mejla christian@rostskadespelarna.se och berätta vad är namnet på denna mystiska Mr. X?
Ja, det här är ju pinsamt att jag inte kommer ihåg, men å andra sidan så har jag rätt uselt minne faktiskt.
Nej, men man kan inte komma ihåg allt.
Nej.
Och sen när det dimper ner, då kommer du säga och så kommer du slå på dig själv.
Nej, men så gick det till att jag kom in i dubbingen. Så det var ärligt talat ingenting jag hade sökt. För det fanns ju inte. Nej, men nu vet ju folk att det finns ett yrke som heter dubbartist, eller vad vi ska kalla för dubbskådespelare. Men då fanns ju inte det, utan det var ju något märkligt. Jaha, ja men vad roligt, man kan ju göra svenska röster på de här engelska rösterna. Ja, vad kul. Hur gör man då? Jaha, det finns olika ljudspår, så att MNI där, det är alltså Music and Effects, ligger för sig själv, och så lägger man rösterna på ett annat spår. Spacat, vad cool. Så att alla vi som började där, vi var ju som nyfödda. Och det här är också lite intressant, att från början, när vi började med det här, vi fick ju en inskolningsperiod som hette Duga. Vi fick ju alltså VHS. Kommer ni ihåg det? VHS-kassetterna.
Googla det. Gör det.
Vi fick VHS-kassetter, manus hemskickade. Så vi satt hemma och tittade på varje avsnitt.
Oj.
Med manus.
Oj.
Och sen kom vi till studion och spelade in. Men, och sen försvann, efter ett tag så försvann videokassetterna. Det blev för dyrt. Och sen försvann manusen. Och då sa, men hur ska vi kunna förbereda oss? Och nu är ju det här en verklighet. När vi dubbar, då har vi ingen aning om vad det är för... Det är en ny serie. Jaha, vad ska jag göra? Ja, en gubbe som är krokodil. Jaha. Och är lite hysterisk. Okej. Okay. Så går man in och så tittar man på några liksom repliker som han har. Som man får ett hum om. Ah, det är en sån typ som jag ska göra idag. Och sen börjar man dubba. Men det kan ju ha hängt ihop med att då dubbade man med ljudband. Alltså halvtumsband som skulle synkas.
Oh, herregud.
Bild och ljud. Det kunde ta alltså 15 sekunder innan det synkade bild och ljud. Så att då var det rätt viktigt att man kunde sätta dem på första helst. Och helst två eller tre repliker. Så man tittade först på flera repliker. För det tog ju sån evighet innan det där... Eller vi tyckte ju inte att det var en evighet då. Utan det är så det är. Mm. Och sen satte man kanske två, tre repliker på raken istället. Men då var vi ju förberedda å andra sidan. Då hade vi ju tittat på filmen. Vi hade läst manus och kom till studion förberedda. Och nu är det ju allt digitalt, så det behövs ju ingen pre-roll. Man kan börja där repliken börjar i princip.
Men när ni stod där i den här miljön, hade du någon aning om vad du hade gett dig in på och vad du skulle...
Nej, inte mer än att det här var ju jättekul. Och hoppas det dyker upp något mer sen. Men smurfarna, det höll vi ju på med flera hundra avsnitt. Alltså det var ju ett enormt projekt.
Så Kalle var första egentligen röstprovet, men första rollen då, var det någon av smurfarna det?
Ja, det var smurfarna som var första. Och sen gjorde vi massa såna äventyrsserier, Fången på Sända och alltså såna kort eller långfilmer som sändes på TV3 också, såna massor med såna grejer. Så hela hösten där blev på något sätt en skola, och sen fick jag vad heter det? Tillståndet.
Ja.
Det godkännandet från Disney London kom i januari. Den 24 januari 1988. Och vet du varför jag kommer ihåg det?
Nej.
För att jag förlovade mig den dagen.
Så du fick rollen... Du fick tillståndet, Kalles tillståndet och förlorade på samma dag. Det var ju dubbeljackpot.
Dubbeljackpot.
Kommer du ihåg hur du kände när du gick in i studion första gången? Hur du såg ut och sådär? Eller var det bara så här, aj, aj. För jag vet att många som lyssnar på den här är ju aspirerande röstskådespelare eller dubbartister. Och jag misstänker att den här första gången man går in i studio för sin första roll kommer att bli en ganska speciell sak. Man kommer nervositeten in i studion och sådär. Men det var ju lite, jag får en känsla av att det var annorlunda för dig, eftersom ni inte visste egentligen vad ni gav er in på. Situationen var annorlunda.
Situationen var ju annorlunda. Alltså, jag tycker nästan synd om de som ska börja dubba nu. Som inte, vi hade ju en lång inskolning i det hela. liksom som senare där pre-rollen kortades, det kom ju adat sen efter halvtummen, så då förkortades pre-rollen avsevärt och sen blev det helt digitaliserat och fanns det ingen, så att allting gick liksom snabbare och snabbare och snabbare och snabbare, men eftersom vi hade haft den här långa inskolningen så hängde vi med i utvecklingen, så att säga. Nu när man kommer in för första gången och ska dubba, då tror jag att man kan bli lite skraj sådär. För att du har, ja, lyssna på den här repliken, ja, då kör vi. Och så 3 sekunders pre-roll, så måste man verkligen sätta den på exakt 1/10 av sekunden, hänga med engelskan som låter i huvudet och inte låta, ingen engelsk melodi, utan du ska ha en svensk melodi, pausa på helt fel ställe för det svenska språket, men få det att låta naturligt och så där. Det kan nog vara lite skrämmande om man är ny, kan jag tänka.
Var det bättre förr, om vi tänker på det, arbetsprocessen med förberedelse och det som du pratade om, känner du att det var bättre förr?
Bättre förr?
Nej,
men alltså det som var bättre var ju att det fanns ingen stress. Nu är det ju sån konkurrens mellan de olika dubbolagen, vilket gör att de inte har tid att skola in skådespelarna med det lugn som man egentligen skulle behöva. Att ta det lugnt, nu tittar vi på, vi tittar de första 2 minuterna bara, så att du får en hum om vad händer här och sådär. Och det här är din figur och han är sån, och att man diskuterar figuren. Ungefär som man, när man jobbar med en pjäs. Liksom, vad är det här för människa? Vad vill han? Vad är hans ambition? Och hela det där snacket hinns ju inte riktigt med. Utan man säger, ja, det är en sån typ av figur, och han förmodligen skurken i det här, eller så. Informationen innan är mycket mycket mer förminskad, och som ny kan det nog kännas lite skrämmande.
Men vad är bättre idag då än vad det var då?
Ja, tekniken är ju vansinnigt mycket bättre, så du kan ju om man känner att den här repliken var kändes, ja, jag kan inte göra den bättre, men den var 2 frames för lång, så kan man idag pressa ihop, du kan liksom trycka ihop repliken utan att den förlorar sin pitch. Förr använde man ju det, den tekniken, att man pitchade genom att, som vi gjorde smurfarna, då spelade vi in det lite långsammare. Och sen när man spelade i naturlig hastighet så fick de den här pitchen. Liksom. Då tryckte man ihop hela ljudpaketet, så att det hängde det med uppåt. Och om man ska grafiskt beskriva hur det ser ut, hur det funkar. Men nu kan man ju alltså trycka ihop repliker utan att förlora pitchen också. Det finns ju mycket, alltså det är ju bättre allting idag, rent tekniskt och sådär, men det jag kan tycka är lite synd för alla nya är ju att man kommer in i ett tempo som redan är högt.
Ja, det finns inte den där inskolningen som du sa, utan det blir så här, okej, nu kör vi.
För det har de inte råd med liksom. Då är det någon annan studio som får jobbet om du tar för lång tid på det med en serie liksom. Det blir för dyrt.
Men vad är det bästa med att dubba då? För nu har du ändå hållit på så länge och du är kvar, så jag får känslan av att du tycker om det väldigt mycket.
Alltså, det jag inser då, utan att det ska låta förmätet, det är att man har lärt sig tekniken så pass hårt, så att jag vet utan att jag behöver tänka på det, min kropp vet hur det funkar. Så att jag kan fokusera på enbart på ljudet. Jag kan fokusera på min egen röst. Få den att sträva dit den ska. Jag kan fokusera på den svenska melodin och budskapet. och glömma tekniken. Det är väl det som är som gör att vi fortfarande anlitas. jag vet ju att till exempel SVT använder inte så gärna de gamla rösterna som vi är. Vi är ju de gamla rösterna. Även om vi kan förändra våra röster ganska mycket allihopa, så finns det någon igenkänningsfaktor där. Men det är väl det att behöver de vi tillkallas ofta när det är en sån här jävligt, det här är komplicerat, det här är som heter Phineas and Ferb, den här professor Doofenshmirtz som jag gör där. Hans repliker kan ju vara en A4-sida. Alltså, där han pratar oavbrutet och det går så fort så att, och han kastar sig ut. Och, du vet, när man spelar in det där, då, det är ju inte så att de dubbar, utan de läser in det och sen tecknar de till det. Jag måste dessutom följa bild och dessutom ha en svensk... Då, om man tar in en ny på det, kanske skulle passat bättre röstmässigt med en annan än mig till den. Eller en jag, vad säger man?
En jag.
En jag till den figuren. Det är mycket möjligt, men min erfarenhet gör att jag kommer snabbare in i att göra den. Så att man kan säga att de tjänar pengar på att använda mig i vissa sammanhang. För att de slipper flera led.
Mm.
Rent tekniskt. Sådär.
Men så med all den erfarenheten du har och det, vad är det, om du bara går att välja en sak som är det här är det bästa med att dubba?
Ja, att det är så förbannat roligt. Det är ju det. Man får ha kul på jobbet. Enskilt så är det ju det som är. Att man får vara så fruktansvärt barnslig och leka med röst och med situation. Det är ju naturligtvis det som är numero uno. Men det var ett tag i början där, om man ser tidigt 90-tal, när det började komma, när TV4 kom och när alla de här kanalerna dök upp.
Och det här hänger... Tänk på typ Cartoon Network och ja, Nickelodeon.
Och Fox Kids heter det väl, va? Och det här tror jag hänger ihop med en liten politisk sak, mm-hmm. Förstår du? Det här är lite
nu blir det. Nu blir det på riktigt.
Nu blir det på riktigt. Ja. Därför att jag upptäckte ju, inte bara jag, vi upptäckte att det som hade gått på TV3 fanns ute på hyr- och köpkassetter och började ifrågasätta och då sa de där, nej, men vi trodde att vi hade köpt alla rättigheterna. Nej, ni har köpt rättigheterna att visa på TV. Ja. Men så fick vi pengar i början. Men så fortsatte de att släppa, så jag hoppades att vi inte skulle märka något. Och då sa de, nej, det här är standard, sa de. Standard? Vadå standard? Så då ringde jag ringde till Teaterförbundet och sa, hör du, det här är ett stort problem för oss, för att vi har sålt rättigheterna till TV, men nu kör de hyrvideo, köpvideo på allting och betalar inget extra för det. Kan ni göra något åt det här? Och då sa de faktiskt på Teaterförbundet att nej, den här branschen är för liten. Och vi håller på med ett stort filmavtal här. Sorry, vi har inte tid att lägga ner tid på det här. Och då var ju branschen i och för sig liten. Men det gjorde också att de stora filmbolagen anade, här, Sverige, bra land. Så det är också delvis därför det smällde till med alla de här Cartoon Network i Sverige. Det fanns ju överallt annars också. Men alla bolag kom ju på en gång. Och det här ledde till att de skulle testa. För då hade... företagen delas, det du pratade med Lasse om, det mediadubb som han ägde som köptes av Stenbeckskoncernen. Och så startade han Eurotroll, så då fanns det ju två bolag.
Gå tillbaka till det avsnittet och lyssna på den intervjun, för det är väldigt intressant att höra.
Och sen började KM Studio också, och det började bli lite konkurrens. Och det fanns en till studio i Stockholm som vars namn just nu för ögonblicket...
Tänker du på Sun Studio?
Nej, de kom det. Det sen efter, också.
Det var inte Cinepost, det var det senare.
Nej.
Jag ska se, Media Do, KM, det var inte Pannljudet.
Sånt där är långt senare.
Okej, då pratar vi inte.
Men då kom så här, Fox och Cartoon Network och alla möjliga. Och skulle testa vilken studio. Så de skickade ut massa serier till de här olika dubbolagen. Det de inte tänkte på då var att då var dubbranschen fortfarande så liten. Så det var ju vi som åkte mellan de olika studiosarna och gjorde... För då var det liksom, vi vill testa vilken studio som funkar bäst. Sådär.
Ja.
För våran kanal. Vi vill specificera våra grejer. Och det kunde man säkert ratta så att man hade ett eget speciellt ljud för de olika studiosarna. Det vet jag inte. Men det var ju vi. Vi var 10. Då kanske vi var 15 pers som åkte runt till alla studios och dubbade hela tiden. Då körde vi så här 3 pass om dagen. Det var ju snudd på att man åkte taxi mellan studios.
Herregud.
Och dubbade som tokiga. Och sen skulle de välja vilken studio de skulle anlita och sådär. Så. Ja, det var en period på, tror jag, 2 månader när vi... Men då kände jag, nej, det här är inte bra. Alltså, för då började man tappa lusten också.
Mm.
Visst, vi tjänade jävligt bra pengar just då under en kort period, men då började man känna att jävlar, det måste finnas en lust och en glädje i det här jobbet. Så då, där började jag trappa ner mitt dubbande lite grann och körde, valde liksom, den serien vill jag jobba med och bara de serierna, och filmer kan jag ta, men så att jag började lugna ner mig. Och just för att behålla lusten, vilket också har gjort att jag fortfarande tycker att det är kul. För det kan vara lätt att dubbar man för mycket då tappar man det som är det viktiga, glädjen, kärleken, lusten till arbetet.
Finns det något som vi var inne lite på det, men om aspirerande dubbartister som sitter och lyssnar, det svåraste med att dubba, tycker du? Vad är det?
Ja, det svåraste är ju det här som vi har nosat på lite grann. Att få tekniken att kännas lugn. För det är ju det här repliken. Jag vet inte om ni vet hur det går till rent praktiskt. Ska vi dra det? Eller har du gjort det redan med
innan tidigare? Nej, inte. Det har väl nog snuddats vid. Ja. Lasse snuddade lite vid det när jag gjorde den bakom kulisserna på Eurotroll. Lite sådär. Ja. Men dra gärna.
Kortfattat då, så har du ju ett manus. Nu för tiden så läggs det manuset upp på en iPad till exempel. Där har du en tidskod. Timme, minut, sekund. Och så rullar då de här 25 bildrutorna per sekund. Så ibland kan det stå en tidig sekund rakt på, eller en sen sekund kan det stå också. Det beror på vem som har översatt. Och i bild så rullar tidskoden. Och då gäller det för dig som dubbare att börja läsa repliken på den tidskod som är utsatt på pappret när den inträffar i bild. Och det är ingen mannamån. Du måste in rätt liksom. Svårigheten består i att engelska språket är byggt på det sättet att om man jämför med svenskan, att du behöver färre ord för att förklara en mening eller säga en mening, så behövs det fler svenska ord ofta. Så det innebär att oftast måste man prata snabbare på svenska än man behöver på engelska. Och där det är naturligt på engelskan att ha en paus, blir det oftast icke-naturligt att ha en paus på svenskan. Då gäller det att hålla både den svenska melodin levande och där den onaturliga pausen kommer, skapa en känsla av att den pausen behövs och sen fortsätta.
Och det gör man ju också för att det ska klaffa med munrörelserna för karaktären om de står och tar en paus, slutar röra precis. På munnen.
Ja.
Och det är därför, ja.
Det måste man ju göra.
Ja.
Och sen har du ytterligare ett problem, och det är att engelskan har du i lurarna. Du hör det engelska originalspråket i lurarna, och då är det lätt att fastna i att man följer melodin som det engelska språket har. Och det är, it's a no-no, du måste hitta den svenska melodin också. Så svårigheten består i det, att rent tekniskt göra rätt, komma in rätt, ha pausen rätt, sluta rätt. Inte fastna i en engelsk språkmelodi, utan behålla en svensk språkmelodi. Dessutom, vad är det för typ av röst du ska ha?
Är det en sång?
Alltså det, man lägger lager på lager av svårigheter.
Ja, visst fan, nu glömde jag att han ska låta så här också hela tiden. Ja.
Så de här olika svårighetslagerna ska så fort som möjligt bli naturlig för en. Och det tar ett tag. Det tar ett tag. Det finns ingen människa på jorden som grejar det första gången, utan man får skynda långsamt. Det är en inskolningsprocess för alla. Och det är inte så att alla kan göra det här heller. Utan det här kräver någon form av musikalitet. De har provat åtskilliga skådespelare.
Skådespelare?
Ja, hur svårt kan det vara? Som absolut inte kan. För det handlar ju om att man måste följa ett original. Och gör som man gör till sitt. Och är man då van att kunna hålla pauser som man själv tycker för att få fram ordens valörer, då är man illa ute. Så att det är verkligen, man måste ha timing, och timing är djupt förknippat med musikalitet. Så utan musikalitet blir det svårt. Det går, men det blir mycket svårare för dig.
Finns det någonting som kan klassas som lättare med dubbningen då? Om det där var den svåra biten, vilket är det lättaste med dubbningen?
Det lättaste är att känna glädje inför det.
Punkt.
Ja, men alltså ärligt talat, det finns så mycket problem med det, så att om du kommer in och bara ser problemen, då ska du inte hålla på med dubbning. Utan man måste komma in med glädjen och kärleken till det här jobbet för att lyckas överhuvudtaget. Men det tycker jag fortfarande är lätt.
Mm.
Att känna glädjen inför arbetet. Det är kul.
Annars hade du inte varit kvar så länge.
Nej.
Misstänker jag. Men då måste jag ju fråga, och jag vet att du som lyssnar sitter säkert och har fått 40 minuter väntat nu. Går det att få höra Kalle Anka? Eller
nu?
Ja.
Då måste jag lägga ut snusen. Eftersom Kalle Anka...
Har han ändrats någonting från när du gjorde honom bakom scenen på Kul till hur du gör honom idag?
Jag vet inte. Förhoppningsvis har jag blivit bättre med åren. För det, Kalle Ankas ljud är ju icke ett stämbandsljud, utan det är ett tungvibrationsljud. Så ska du lära dig det, så ska du lära dig att få igång tungrotens vibrationer, så att du, och sen frambringa det, pressa luft, få tungan att vibrera så här. Så, sen ska du lära dig vokaler. Så. Och sen ska du lägga på konsonanter, och det är bara k, alltså t, p. Sen bygger man ord som så. Svårare än så behöver det inte vara.
Jag sitter här och bara så här. Mm. Ja, nej. Det var fantastiskt.
En liten crash course i Kalle. Mm.
Så det svåraste med rösten är, jag tror att hur många som helst har försökt göra Kalle Anka. Jag har också gjort, men jag får inte fram konsonanterna, tror jag. Eller om det är vokalerna som jag har svårt för. Det är så här.
Det är faktiskt lite som att lära sig ett nytt språk, eftersom Först och främst måste man få till ljudet. Och det är det väldigt många som lyckas med. Sen måste man träna på de här... För man formar om munhålan. Eftersom det är den här tungan som vibrerar. Eller tungroten. Så måste man ju tänka om. Hur fan ska jag forma munnen? Bara det är ju svårt. Men sen när man har lärt sig det. Och lägga på ett K. Blir ju K. Konsonant plus vokal.
K. P. Pappa. Fattar. Kom igen då. Kör.
Det är jättefascinerande. Jag vet hur svårt. Jag har ju själv gjort den här. Ja, men tungrot. Jag vet inte, biter du i din tunga långt bak?
Nej, jag kör samma sida. Jag har min tungrot. Det är höger tungrot som vibrerar på mig.
Men jag tror inte jag tror jag biter på min tunga, vilket låser.
Ja.
Nej, det är lite men, långt bak i.
Det ska vara ett litet lätt bett så där. Mm.
Ja. Jag får öva, men det jag kan inte slå mästaren. Men är Kalle favoriten eller har du någon favoritroll som
Kalle? Det är så sällan, alltså, alla de här gamla klassiska avsnitten är ju redan gjorda. Flera har jag gjort flera gånger eftersom det bytte studios. Mm. Som fick rättigheterna till Disney. Lasse hade ju Disneys rättigheter ett tag. Sen hade KMD och sen från början var det Doreen Denning när jag började liksom, som hade rättigheterna. Och nu är det SDI Media, gamla Sand Studio, som har rättigheterna. Så att allt det där, det är ju gjort nu. Nu kommer det en ny serie faktiskt. Eller den har rullat ett tag. Men där de har tecknat som på 30-talet.
Oj, vad läckert.
Ja, det är tecknat lite hafsigt 2D-tecknat sådär. Men där de har fått tillbaka sina... Det var ju ett tag, de strippade Musse, Kalle och Långben på sina personligheter för att vara riktat till små barn. Så Musse Pigs klubbhus och de här. Där tappade de lite grann av sina karaktärer kan man säga. Kalle blev lite för snäll, var inte tillräckligt arg och sådär. Men här har de tagit tillbaka så att de är verkligen... Kalle är vansinnig. När han blir arg så blir han arg. Och Långben kan vara så korkad så att man inte fattar. Fattar du inte det här, Långben? Nej, men det är roligt gjort. De har tagit tillbaka liksom grundkänslan för det som fanns i de här klassiska tidiga tecknade serierna. Som var handlingsbaserade. Det är också något som man inte tänker på alltid kanske. En del serier handlingsbaserade och andra är textbaserade. De här tidiga är ju alltid, där är språket en krydda på handlingen. Och med DuckTales så började man med den här en textbaserad tecknad stil. Vilket gjorde det svårare också med Kalle rösten. Han var inte mer så vansinnig, men han var kanske mer i 5 avsnitt av 52. Mm. Men då för, ja, det kanske man också ska berätta att från början så gjorde de, när de gjorde Kalle Anka, då frågade de han som gjorde rösten där, vad kan du säga? Och så gjorde de ett kartotek av allt han kunde säga, så att han säger bara de sakerna.
Det är fantastiskt.
Ja, men det var så det började. Och man tittar på dem här så upptäcker man det. Och om man tittar på det i original, att det var inte speciellt utvecklad figur, utan han läste egentligen samma fraser.
Ja, men det är så chockerade fraser. Ja,
samma 15-20 fraser som han kunde. Och så resten så skrek han. Så arg på något sätt. Och när man ska översätta det, då är det inte alltid att det funkar på ett annat språk. Till exempel har jag upptäckt att vissa kombinationer av konsonanter och vokaler är svårare än andra. Uh-huh. Så då får jag ofta översätta om det översatta, för att de översättarna vet inte om vissa, vilka problem som finns och så där. Ja, nej, ja, nu kanske jag ramblar.
Nej, det, jag älskar att du ramblar. Men så Kalle, finns det någon annan förutom Kalle då, som du är, som har varit någon favoritroll?
Ja, jag har ju några där som jag sagt tidigare också, som greve Dracula. Doofenshmirtz är ju den moderna Dracula, skulle man kunna säga. I det måttet att det är en fullständigt vansinnig figur som bara pratar ohämmat. Och för mig blir det, vi brukar kalla det för dubbsport. När man till slut inte kan hänga med i bilden, för att jag måste vara nere i texten. Så till slut så följer jag intuitivt den engelska rösten i huvudet och försöker, jag hör någonstans vart engelskan är på väg, och där kommer det förmodligen en paus. Och det gjorde det. Och så fortsätter man och jobbar och försöker sätta så mycket som möjligt av och behålla livet. Och det är dubbsport. Alltså när det blir så här, det här går egentligen inte att göra. Det
går igång på.
Ja,
jag ser att du glöder till det. Det blir så här,
det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Så jag blir ofta kastad till knäppjökar liksom, som pratar alldeles för fort och är helt galna. Så det var ju, och Grinchen var ju en sån grej också, att följa Jim Carreys improvisationer. Men där hade ju han, jag vet inte om ni minns hur han ser ut, han har ju tusentals tänder i käften. Alltså. Så när jag dubbade den då skaffade jag löständer.
Jaså?
Ja, för att få samma... Han har lite sånt där ljud när han också pratar. Och det hjälpte. Det hjälpte enormt mycket. Det är roligt. Sånt är kul. Man, också det här med att skapa karaktärer. Om man hör att någon låter väldigt rund, kan man stoppa in lite papper under överläppen eller in i kinderna eller något, för att få till ett annat sound. För det viktiga är ju med dubben att komma nära originalet. Annars får man inte jobbet från första början. När de kör casting för rollfigurer. Då handlar det om att komma så nära originalet som möjligt. Men samtidigt så måste man ju hitta, man måste transformera. En figur som finns i USA finns kanske inte här.
Nej.
Då måste vi hitta en motsvarighet till det. Kan det vara en skånsk bonde då som skulle kunna vara den här hillbillyn? Eller? Mm. Man får liksom transponera det. Men det gör man efter att man har fått rollen. Ja. Först handlar det om att bli så lik som möjligt. Och det ska man ihärda med naturligtvis. Men man ska låta så nära originalet som möjligt. Men sen måste man ge den en lokal smak. Flavor. Och då, det kan man hjälpa till genom konstgjorda medel faktiskt. För att skapa nya ljud som man inte trodde att man var mäktig själv från början. Sånt är roligt.
Men i och med ditt arbete som dubbare, röstskådespelare, så har du ju format och underhållit flertalet generationer av barn och ungdomar med röster och karaktärer. Är det någonting du har reflekterat över?
Ja, eftersom jag hela tiden parallellt har jobbat som skådespelare så nästan mest på somrarna så har jag märkt det. För de år jag har jobbat med Unga Roma eller Roma-teatern, som är utomhusföreställningar, och där man som skådespelare träffar publiken efteråt. Mm-hmm. Det gör man ju inte på en teater, utan publiken går åt sitt håll, skådespelarna sitter i sina loger och sminkar av. Men där går man kanske ut och samlar ihop pengar till Röda Korset eller något, eller bara går ut och säger hej, eller... för man är ju redan där ute tillsammans. Då har jag märkt att många gånger som det har kommit fram unga män, sällan det är tjejer, ofta unga män. Mm-hmm. Det var då jag har insett att jävla vad länge jag håller på med det här, när det kommer en kar på 30 bast och säger, du, ja, Då tror man de ska tacka för föreställningen. Nej.
Är det du som är James Bond junior?
Då har de ju känt igen min röst från något där jag använt min grundröst, min egen röst som ja.
Det finns ju andra 30-åringar som tar med sig två mickar och lurar in sig i bostaden också.
Nej, men där har jag ju det är då först man fattar att shit, det här har ju nått ut liksom.
Vad tänker du om det då? Att du faktiskt har varit en pusselbit i många, många ungdomars liv.
Jag tycker det är jävligt cool. Det kan jag bli lite stolt och glad över. För jag har verkligen försökt att tänka på det. Att, många gånger så har kanske en serie flyttats från en studio till en annan. Och där säger man, nej, vi har inte tid med... du måste gå undan. Vi har inte tid att ta om repliker här. Det skiter jag fullständigt i. Ska du använda mig, då tänker jag, då ska det här bli bra. Liksom. Man har fått kämpa för att, nej, jag vill ta om den där. Men det är svårt för dem att konkurrera när man säger så här att, ja, men det är min röst som är där ute. Jag förstör mitt varumärke om jag levererar dynga. Så please, nu tar vi det igen. Och då brukar alla lugna ner sig. Så, ja, vi jobbar ju hyfsat snabbt i alla fall. Så att de förlorar inte så mycket pengar på att ta om den där repliken.
Nej. Och kanske till och med vinner på det i långa loppet.
Ja, men så jag känner att jag hela tiden vårdat de figurer jag har fått mig till skänks. Liksom. Och jag upptäcker ju, eller genom åren så upptäcker man ju, shit, vad många som faktiskt har vuxit upp med det här. Det är ingenting jag går och tänker på dagligen, men de få gånger jag gör det så tycker jag nog att det är lite cool. Sådär. Wow. Och allting går i repris. Så de här sista 25, hur länge är det nu? 27 år jag har dubbat. Så allting har gått i repris varje dag sedan dess. Så ska man titta på skrämmande proportioner, så finns det nog ingen under 30-35 som inte har hört min röst. Då får man lite skrämmande.
Det
blir lite så här skrämmande proportioner.
Ja. Men vilket,
de har ingen aning om vem det är.
Nej.
Men
känns det inte som en häftig grej om vi ska ta det ännu mer seriöst? Den dag det är dags att logga ut totalt, känns det som en bra grej att ha lämnat efter sig?
Ja, absolut. Eftersom vi var pionjärer i det här lite mer fast dubbing. För mig så kom ju alltid typ Hans Lindgren och de här gubbarna var de som var de riktiga dubbarna. Vi andra har lekt med det här i 30 år. Liksom. Nej, men man ser ju på olika sätt. Liksom, ja. Så där. Hans Lindgren är ju för mig kungen liksom, av allt. Vi andra är naturligtvis förhoppningsvis begåvade människor som har gjort vårt bästa. Men sådär.
Min kung, tror jag, och stora har varit John Harrison.
Ja, och jag har ju fått jobba med de här gubbarna också. Det är ju, det känns ju, du vet, det där med liksom, wow. Och snacka legender eller ja. Sådär. Fan, jag har till och med fått spela in en tv-serie med där Hans Lindgren var min pappa. Förstå vad stolt man var liksom. Ja. Häftigt att jobba med honom. Och John har jobbat med Peter Harrison, inte att förglömma. Han har gjort jättemycket dubb. Sonen. Men honom har ju spelat mycket med, mycket mer teater med.
Men så du blir igenkänd på teatern och sådär, men blir du igenkänd på rösten till exempel i kassan på ICA, att det är någon som säger, du märker att Det är någon som, kugghjulen har börjat jobba på den här personen.
Ja, ibland kan man ju se när man pratar att det rycker till något. Men så låtsas de inte om det och så fortsätter sådär. Nej, du borde ju ha det problemet nu, va? Din röst känns väl igen?
Nej, jag tror att det har problemet med att jag, eftersom när jag lägger mig till med, ja, men den, du vet, den standard reklamrösten, så låter jag precis som alla andra, så att folk reagerar på det istället.
Ja, ja, ja. Mm.
Har du blivit nekad en roll någon gång?
Eller nekad, ja, det blir man ju hela tiden. Alltså, det handlar ju om, när man gör röstprov så är det ju en, låt oss säga Disney eller Warner i USA som har en stor film på gång. Då tar man ju in fem som ligger i det röstspektrat och gör ett röstprov, så skickas det över, så väljer de. Och då är det inte alltid så att de kanske väljer den som är bäst lämpad för det, utan den som är mest röstlik. Så där har jag ju losat massor med. Jag gjorde till exempel röstprov för Anden där i Aladdin.
Jaså.
Men den fick ju Anders.
Och han gjorde
och
den
han
fantastiskt.
Gjorde den med bravur. Så att det var ju hur jävla bra som helst.
Och med tanke på det som du nämnde förut, hur svårt det måste ha varit. Så
ja,
är det verkligen
enormt.
En legendary performance.
Ja, verkligen, verkligen. Han ska ha all heder för det där. Men sen gjorde jag faktiskt Anden i en annan Aladdin lång film.
Uh-huh.
Som kom ungefär parallellt. Du vet, det dyker alltid upp två filmer med samma tema.
Ja.
Vad det än är, kan jag tycka ibland.
Någon som försöker hamna i hyrfilmshyllan.
Ja, ja,
och säga som
det
att
var en sån här, det var en sån här hyrfilm. Du gjorde Anden i den.
Men om du vill ge ett tips då till unga aspirerande röstskådisar och dubbaspiranter så här inför något bra tips på vägen.
Lek med rösten. Försök att kolla på dem runt omkring det som har specifika röster och försök att vad är det som gör att de har det ljudet, och försök att lek med din egen kropp och mun liksom. Det där lät ju corny. Nej, men ni förstår vad jag menar liksom. Och försök att imitera andra människor som ni ser på TV eller hör på radion eller alltså, lyssna. Vad är det som är så specifikt med den rösten, och försök återskapa den. Och det är det som jag menar med leka. Lek med rösten hela tiden. Utveckla den. För det behövs. Har du bara en röst så kanske det bara blir ett dubbtillfälle. Om du kommer in i dubbsvängen så kan det vara begränsande. Att man kanske inte får fler roller. Så att man lek med rösten och undersök vad det finns för möjligheter.
Innan vi kommer in på alla fantastiska lyssnarfrågor så måste jag bara kolla. Tycker du, är röstskådespeleri och dubbning, är det fulkultur eller finkultur?
Det var fulkultur när vi började, upptäckte vi. För då tyckte de, det där är väl inget hederligt arbete. Inte dubbing. Framförallt från mina skådespelarkollegor som jobbar på Dramaten och Stadsteatern. De tyckte att det där var inget riktigt fint jobb. Då var det fulkultur. Nu är det väl finkultur, vet du tusan, om det någonsin kommer upplevas som. Men nu är det, har folk fattat att det här är ju jädrigt roligt. Plus att ge lite extra inkomst till den redan tunna skådespelarkassan. Det är inget fett jobb vi har som skådespelare. Så nu alla de, jag skulle vilja påstå att alla de som då klagade, de sitter nu i dubbstudion.
Kommer du någonsin, för jag skrev nämligen på inför Oscarsgalan 2015 så skrev jag på en lista igen på nätet så där mest på kul. Men framförallt för att jag tycker att det borde, och då ska vi vara medvetna om att röstskådespeleri i USA är någonting helt annat ofta än det vi håller på med dubbning. Mm. Men jag skrev på en lista om att det borde finnas en Oscar för röstskådespeleri. Men kommer det finnas, är det någonting, håller du med, och kommer det någonsin kanske dyka upp en guldbagge i Sverige för röstskådespeleri? Vi börjar med Oscarsfrågan.
Ja, men det var en intressant fråga, för att det, förstå hur svårt det är att bara med rösten frammana känslor, liv, riktning. Det är ju, alltså har du både röst och kropp, då är det ju mycket enklare att lura en publik eller att vara trovärdig. Men att bara använda rösten, det är...
Om vi börjar i Oscar-hörnan så känner jag Mark Hamill till exempel, vad han gjorde med Jokern i den animerade versionen av Batman. Ja. Det var en sån där grej att de animerar ju efter hans röst. Han spelar in
replikerna för,
så gör vi ju inte här i Sverige. Mm. Men det han gjorde med den karaktären blev ju ikoniskt, så att jag tycker att han är värd en Oscar för det han skapade.
Ja. Men... jag förstår vad du menar. Jag vet inte om det kommer uppskattas så till den grad att jag ser inte det riktigt framför mig. Jag tror att det upplevs, om du ska återgå till det där fin och ful, för mycket ful kultur. Även om det inte är det, för det är det verkligen inte. Det är mycket svårare än folk tror, det här jobbet.
Så en guldbagge i Sverige, det kommer det någonsin hända?
Ja.
Ska vi göra en online-lista då? Är det jag frågar?
Nej, men det man skulle kunna göra är, alltså, man kan ju börja smått, liksom att man varje år samlar ihop vilka tecknade filmer har kommit under året, eller vilka serier, bästa röst i animerad serie, bästa röst i film, kvinna, man, biroll, huvudroll. Det kan man ju göra. Mm. En sån där. Det kanske vore något för dig. Och så får alla rösta på bästa röst.
Ja.
Gör en egen
liten
Oscar.
Gala.
En Voxkar.
En Voxkar.
Nej, men hitta på ett bra namn. Något som har med röstarbete att göra. Alltså, ja, det är en underskattad konstform.
Absolut. Innan vi går in då, bara sån här, nu har du delat med dig så mycket fantastiska historier och erfarenheter så där. Men finns det något dubbningsminne som är sådär, det här kommer jag aldrig att glömma, det var en unik upplevelse?
Ja, men i så fall blir det nog Grinchen, tror jag. Där med det här med löständer och jag tror till och med att ibland så hade man han hade på sig en vad heter det, en sån här,
ja, men det var någon sån huva och cape,
ja, en cape, ja. Att man hade man på sig det för att få rätt feeling eller rätt känsla i det. Och när han pratade med vatten i mun, då ska man ju ha vatten i mun och så där. Så det var mycket med den som var lite specifikt faktiskt. Men det sorgliga, den dubbningen, den är inte med på DVD:n.
Nej.
Den är däremot med på VHS:en som kom ut. Alltså då, efter att det var gjort, så hade de inte mer än svenska på DVD:n.
Nej.
Det var jättekonstigt. Men den finns på VHS om det är någon som vill... som blir nyfiken på den dubbningen.
Så börjar med att googla hur en VHS-kassett ser ut. Ja. Och sen går det inte och letar.
Ja.
Ska hoppa in på lyssnarfrågorna?
Jo.
Och jag börjar med mejlfrågor från adressen fragor@rostskadespelarna.se. Och då börjar det så här: hej Christian! Och då blir det Andreas också naturligtvis.
Tack.
Herre Jösses, vad kul det kommer bli att lyssna på den här podden när den kommer ut. Jag har tänkt mejla tidigare men har inte blivit av. Nu får jag ta och göra det. Jag har själv länge drömt om att få dubba, men har tyvärr en röst som jag är fast med, som jag är väldigt dålig på att förvränga. Sen underlättar det ju inte att jag bor långt ifrån Stockholm. Kan man inte göra det själv, så får man nörda ner sig i det som andra gör. Andreas Nilsson är Vilken legend. Mannen som har gjort rösten till Kalle Anka, Stitch, Gurgi från Taran och den magiska kitten, så är jag rätt.
Ja, Gurgi.
Alla dessa har ju väldigt speciella röster. Hur lätt är det för Andreas att göra dessa röster och hur mycket övning tog det för att få dem rätt? Första frågan.
När man sitter med de här specifika rösterna, då är det ju dessvärre så att man inte har all tid i världen längre, eftersom, och det hänger ihop med när internet började expandera, om man säger så. Nej, men när de blev mer och mer rädda för att filmer ska komma ut i förväg och skivor ska släppas, bootlegsversioner och sådär, så får de här filmerna inte lämna studion. Utan även om det är avancerade sånger eller något sånt i en film, så får du inte höra det oftast, utan det tar man på plats för att man är livrädd att det ska komma ut, läcka ut på nätet i förväg och sådär. Så att när man väl sitter där i studion, då får man ta den tiden i början att sitta och leka med rösten och försöka upptäcka vad är det som gör att den klangen blir så. Så man sitter och leker. Man leker helt enkelt i studion tills man hittar soundet. Och sen det svåra, det är ju faktiskt att en del röster hänger samman med en dialekt, kanske en amerikansk dialekt, att det ska låta sydstat, som gör då, det kan ju inte vi göra, för då låter det ju helt kackigt. Så först hitta rätt sound, sen måste man ju tweaka till det så att det passar oss i Sverige. Så, vad är det vi pratade om lite om tidigare? Då kanske jag får välja en annan. Kanske en dialekt eller någonting. Helst vill ju inte dubbfirmerna eller filmbolagen att vi använder dialekter, vilket är jättekonstigt. De vill helst att det ska vara på någon slags rikssvenska allting, men vi tweakar ju alltid ändå.
Så är det precis går samma sak som Annika Smedius gjorde också. Hon var också så här: varför får jag inte använda den dialekt? Hon är ju från utgången från västkusten.
Men det känns som att de har börjat släppa det där lite grann nu och fattat att det är precis som i USA. Alla har vi olika dialekter. Det är ingenting som vi driver med, utan man använder sig av det. Vart det ett långt svar på
den
frågan?
Ja, men det är...
Men för, vart det någon form av förklarande?
Det tror jag. Du får rätta mig om jag har fel, men jag tror också det handlar om, eftersom du har så lite tid på dig när du går in i studion, så är det så här att göra dessa röster, frågan är hur mycket övning är det? Det är ju, de grundar sig ofta i någonting du redan kan, för du måste gå på någon slags rutin den här, så att du gör en ny röst, men den bottnar kanske i saker du redan har övat på sen innan eller använt tidigare.
För att öva, det existerar ju inte i den här världen, utan den övningen ska du redan ha gjort. Det vi pratade om tidigare, det här med lek med rösten, testa vilka gränser du har, överskrid de gränserna, tvinga rösten åt olika håll för att testa hur får jag till det soundet. Så när du väl kommer där, så måste du ju söka i din inre bank av röster och tweaka fram någonting som kanske grundar sig i två olika röster för att få fram den tredje rösten som är den, nu börjar vi närma oss originalets ton och sådär. Sen utöver det så kommer ju det andra jag pratade om, att shit, jag måste förändra det här. Nu, och det där, när det har varit klagomål på röster, då är det oftast att de, men det låter ju inte som originalet. Nej, för att det är ett engelskt original. Nu, det här är en svensk version. Visst, ofta kan jag låta exakt som originalet, men det är inte intressant, utan jag måste låta som en svensk version av originalet. Så då får man hitta rätt ton, så att man har rätt ingång i figuren, och sen måste jag ju tweaka det till ett svenskt original.
En delfråga som fortsätter här. Sen undrar jag om man måste bli godkänd flera gånger till samma roll, läs Kalle Anka, som man spelar under flera år.
Jag har, det här är ju intressant, ja. Jag har faktiskt, om vi minns vad jag sa i början, så blev jag ju godkänd av Disney i London.
Ja, just det.
Sen några år senare så var det någon annan serie. Och jag vet inte vad som hade hänt, men för Disney i USA bestämde att alla röster i hela Europa skulle voice-testas om. Så då gjorde jag om voice-testen för Kalle och fick den då. Skillnaden var att jag var inte inskriven i rollerna i USA, utan bara i London. Så nu, därmed blev jag inskriven även i rullorna där borta. Så den rösten har jag kört två gånger. Sen är det ju så att är det en återkommande röst så hör ju de det. När det är en ny film, det är därför en del roller byts ut. När de tycker att ja, nu har skådespelaren blivit för gammal. Man hör en gammelmans klang i, eller nu har den här skådespelaren kommit in i målbrottet. Så nu måste vi byta för att tonen blir annorlunda nu. För nämnen. Och börjar bli mörkare eller något sånt, va. Så en del figurer byts ut. Till exempel min dotter, Phineas and Ferb. Min dotter Nora gjorde ju den här unga tjejen.
What you doing?
Som är en... Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Men... när hon började komma in i, inte tjejer kom inte in i målbrottet, men rösten förändras. Så hon gjorde de två första säsongerna, sen tyckte de att hon lät för mogen, så då byttes hon ut sådär. Så det är ingenting som är hugget i sten, att bara för att du blivit godkänd en gång så är det det som gäller resten av livet, utan de lyssnar ju på det de får, förhoppningsvis då och då i alla fall, gör nedslag och lyssnar. Nej, nu drar det åt något annat håll. Nu vill vi ha nya röster till det här. Och sådär.
Min nästa fråga rör dubbning av spelfilm. Andreas har ju gjort rösten till Yoda och Lord Voldemort. Hur är det att dubba två så ikoniska karaktärer? Speciellt Yoda, som många redan har en bestämd uppfattning av hur han ska låta.
Yoda var ju svår på det sättet. Jag kunde ju låta som honom i original. Utmaningen låg ju i att låta som honom och få det på svenska liksom. Så det, där låg utmaningen. Och då försvinner ju en del av hans karaktär, som är det här, orden som är omstaplade och hans melodi. Jag har läst in någon sån här mitt sms är så.
A message from the dark side there is.
Så varje gång jag hör den vet jag att det är ett sms. Men folk som hör det tror att, ja, har det samplat? Så, nej,
jag gjorde att, min egna.
Jag gör mina egna signaler. Liksom.
Genialisk.
Min son tycker att jag är oerhört fåfäng. Nu är det väl han som kommer här. Jag har nämligen spelat i ett band en gång i tiden. Så att min ringsignal är en låt som jag sjöng på.
Men det är väl en skön liten pepp också när det...
Ja, så. Oh, det är jag. Det är jag.
Vad bra det. Detta var bara några av de frågor som jag ville ställa till dig. Fick jag svar på frågan hur det är att dubba dem när de är så ikoniska? Jag kanske inte fick det.
Nej, just det svarade jag inte på. Nej. Eftersom jag upplever ju inte kanske alltid att saker är ikoniska, utan jag ser det som en utmaning. Jag tänker ju inte, wow, att nu ska axla världens tyngsta roll, utan hur angriper jag den här rollen? Så där med, jag tänker ju inte i de termerna liksom, ikoniskt, även om jag växte upp med gamla Star Wars när det kom liksom, så försökte jag göra honom rättvisa Jag tänker så liksom. Hur blir han bäst på svenska? Mm.
Detta var bara några av alla frågor som jag ville ställa till en sån legend, men jag har en känsla av att mitt mail redan är för långt. Nej då. Tusen tack för att du gör denna podd, Christian. Ha det fint. Både Christian och Andreas. Hälsningar, Erika. Tack så mycket, Erika.
Tackar.
Nästa är, står det så här: hej Christian och Andreas, stor eloge till Christian som tar initiativ för en podcast, jättekul, tack så mycket. Jag tycker att det är skitkul med dubbning och skulle själv vilja dubba, men tyvärr så bor jag så långt ifrån alla stora dubbningsbolag i Sverige. Jag bor i Alingsås utanför Göteborg. Och här kommer min fråga: hur länge varar ett arbetspass? Är det möjligt för mig att åka upp ett par timmar och dubba en roll i en långfilm? Mm.
Normalt sett är ett arbetspass 3 timmar. Men det är inte alltid det så heller. Man kanske är med i en serie som till exempel Pokémon då, som jag har gjort 18 år nu. De kommer i små batchar som det heter, x antal avsnitt. Och då läser man ju bara in sin egen roll, så då kanske jag har 1 timme av det. Så ibland åker jag bara iväg och jobbar 1 timme och åker hem igen. Men grundtiden är 3 timmar. Då gör man oftast flera olika serier.
Jag gjorde mitt första 4-timmarspass här för någon vecka sedan. Det är skillnad. Man är helt slut i
det. Ja, det kanske låter fånigt, men det är oerhört koncentrationskrävande att dubba. Man måste vara så fokuserad hela tiden. Så 3 timmar, det är svettigt.
Mejlet fortsätter. Jag, som svar på frågan, är det möjligt att åka upp ett par timmar? Jag tror att det är... Du kommer nog få svar på en del av de frågorna i det förra avsnittet från Lasse Svensson. För att det är just den här... Är det 3 timmar är kanske att åka från Göteborg till Stockholm och jobba i 3 timmar och åka hem igen? Jag tror inte att det är liksom... Det är ju så det funkar tyvärr.
Det går säkert, men du kommer ju gå med förlust rent ekonomiskt, men kanske glädjen att få ha gjort det överskuggar detta. Men då måste du ju ha gjort ett röstprov och sådär, och Lasse ska ha godkänt det, till exempel om det är på Eurotrol.
Jag skulle gärna vilja veta hur arbetsprocessen går till, från det att man blir uppringd till att man får ett manus till att spela in och till man är klar. Detta tror jag att Andreas Nilsson kan svara på, men det har vi nog varit inne lite på.
Ja, vi har varit inne och nosat på det. Men rent konkret så är det ju numera så, om man inte måste lägga ett röstprov, så ringer en bokare, så jag har 3 timmar åt dig, 1 timme det och 2 timmar det, när kan du komma in? Och så säger jag kan de här dagarna. Nej, det kan inte vi. Men kan du den dagen? Nej, den, ja, där kan jag komma in på förmiddagen. Perfekt. Så åker man dit, skriver bort sitt liv på något kontrakt. Och så,
du är inte heller säker man på om din förstfödda är din rent lagligt.
Alltså, nej, det. Man skriver bort alla sina rättigheter i alla medier, i alla världar som nu finns och som inte vet om finns och så vidare. Sådana är ju kontrakten.
Uh-huh.
Nej, men så dubbar man. Man får bli tilldelad en studio och en tekniker och försvinner in i lyckans rike.
Grymt kul att du gör podcasten, Christian. Längtar till alla episoder. Allt väl till er båda två från Niklas Jadell. Tack så jättemycket. Katarina Larsson har bara stolpat frågor rakt upp. Nej, det gillar jag.
Mm.
Hur gammal var du när du ramlade in i dubbranschen?
Ja, då måste jag ha varit 23 då. Det här var ju 87. Jag är född 64. Räknar jag rätt nu? Ja.
Och så frågar du mig som det är så här. 1%, 2, 3.
Du är ju mattegeni.
Ja, just det. Minns du något pinsamt nybörjarmisstag som du gjorde när du var alldeles ny i studion?
Nej. Misstag gör man ju. Alltså, pinsamt, det beror på vad du själv ställer för krav på dig själv. Nej, inget som jag har upplevt som pinsamt, utan bara... Det är ju svårt. Det är klart man gör misstag. Man får inte se det som pinsamt, utan det var en del av processen.
Jag hoppas inte du blir ledsen, Katarina, men jag hoppar bland frågorna, för vissa ser jag vi har redan svarat på under hela intervjun. Så då hoppar vi till, finns det någon som vore drömmen att jobba med i dubbsammanhang?
Nej.
Nej. Du har ju jobbat med de flesta.
Ja, alltså,
och sen så är det väl, faktum är ju så att vi, när vi dubbar så jobbar vi ju inte med varandra på det sättet heller.
Nej, man jobbar ju alltid en och en. Vilket är lite tråkigt ibland så där. Men jag har ju jobbat med alla som har kommit efter oss sex från början, så att säga. Så att det är ingen som jag tänker så här, åh, där vore det kul att dubba med. Nej, faktiskt inte, för det har vi redan gjort.
Jag tror att det kanske mer, ja, men
eller tänker så där. Ja, sådana som jag tänker få dubba tillsammans med Robin Williams eller
ja.
Nej, men ja. Men det hade ju inte gått, eftersom även om han nu levde och ville göra en film, så är vi av två olika språk.
Mm.
Jag är ju inte lika snabbtänkt och briljant på engelska. Det går ju inte.
Nej.
Jag menar, det skulle inte funka. Men i ett tänkt universum att alla...
Ja,
vad, ett universellt då? Språk. Då hade det varit typ... sitta och dubba in en film med Jim Carrey och Robin Williams.
Det hade ju blivit bananas.
Det hade varit helt sjukt.
Jag tror att den här frågan är också sån, den, ja, men den typen utav, som jag som har kommit in inte var med från början. Jag blev ju så första gången, vilket var ganska nyligen, där jag fick inom kaninöron spela mot dig. Det var ju en sån här, det är Andreas. Då säger jag alltid till teckningen, kan inte jag få höra på svenska rösten, så får jag spela mot er, så får jag låtsas lite en liten stund. Så att jag tror att det är, eftersom du var med från början, så blir det liksom, du har varit med och spelat mot alla redan. Och så James Lipton style blir sista frågan från Katarina. När du står vid pärleporten, vad ska du säga till Sankte Per?
Får man komma in? Tack och förlåt.
Nu lite frågor. Tack så mycket Katarina Larsson. YouTube-frågor, kommentarer via youtube.com/onemantwentyvoices på införavsnittet innan den här podden. Norrländska bonden undrar, vad gör man om man har kommit i målbrottet? Och jag antar att det handlar med dubbning att göra, inte bara...
Ja.
Så är det spontant, vad gör man?
Ja, om man dubbar och är i målbrottet, då får man ju välja, alltså målbrottet är ju inte konstant, utan då får man tänka på att lägga ner rösten till exempel. För det händer ju med de ungdomar som dubbar idag och ligger där i farozonen. Då får de tänka på att den här figuren får låta så här. Men är det för svårt, då byts de dessvärre ut och väntar tills målbrottet är klart liksom. Ibland blir det så tråkigt men sant.
Ja, och det kan ju vara ett nästa steg att liksom, ja, du har gjort en typ
men
av karaktär.
Men å andra sidan då får de nya röster de kan leka med.
Exakt. Ja. Och dessutom så är du man, så är ju en mansröst inte färdigutvecklad helt förrän vid 35. Har jag lärt mig, så ja. Det finns fortfarande utrymme.
Ja.
Crashby undrar, har du någonsin regisserat en dubbning eller översatt den?
Ja. Ja, översatt har jag gjort. Jag börjar fundera på om jag har regisserat. Ja, någon enstaka grej. Kommer jag inte ens ihåg vad det var. Men då har det varit någon serie eller någon liten film bara. Liksom hjälp till, för att det fanns ingen där som... Men jag har blivit tillfrågad att regissera, men jag är inte så intresserad faktiskt. Jag tycker det är roligare att jobba själv. Jag översatte, det fanns ett program i Sveriges Television som heter Söndagsöppet.
Ja, just det.
Och det här var i början på 90-talet. Då var det en serie som heter Amigo. Inte att förknippas med den här som går på Barnkanalen nu.
Amigo, amigo.
Inte samma sak.
Nej. Mm. Det här var en tecknad liten spansk ung herre som åkte jorden runt och upplevde saker. Var han i Paris då upptäckte han Eiffeltornet, och så berättade han hur många nitar som Eiffeltornet var uppbyggt av och sådär. Så och var han någon annanstans så... Så det var så historiska fakta.
Mm-hmm.
Så när jag började översätta den där upptäckte jag att det här stämmer ju inte. För att jag slog ju upp i uppslagsböcker. Nej, det är inte 473 000 nitar. Det är 652 746. Så det där översättningsuppdraget blev ju till slut... Alltså, det tog ju så mycket tid. För att jag var tvungen att ändra. Det är ju historiska fakta. som han häver ur sig.
Och liksom. Börjar du hitta ett fel, då, ja, då kan du inte lita på något.
Så jag ju allting. Liksom, så hur många stenar byggdes pyramiderna av? Liksom, ja. Eller stora Keops-pyramiden bestod av x antal.
Och det här var så här 90-tal, det var, så var innan internet. Ja, det var inte så här Wikipedia.
Ja, ja, det fanns väl. Men till slut, och så då sa jag, det här, jag måste få mer pengar för att översätta, för det är så mycket faktafel och ni vill väl att det ska bli rätt, liksom. Men då fanns det inga mer pengar. Då sa jag, nej, men då får någon annan översätta, så dubbar jag bara, för jag dubbade figuren också. Aha. Och inte bara översatt, utan...
Var det jobbigt att stå där sen och dubba och veta att... Så här,
ja, sen när det varit en annan som översatte, så visste jag ju att det här är historiskt åt pipan, alltså. Det här stämmer ju inte. Det var jobbigt.
Ja. Pertan 85 vill minnas att Andreas Nilsson berättat att Greve Dukula var en av hans roligaste dubbningsjobb. Vi var inne på det förut. Vill gärna höra mer om varför den var honom kär. Varför var?
Ja, men det var ju det. Det var Hasse Jonsson, Gunnar Ärmblad och jag som var en liten trio där. Där Hasse Jonsson var den hönan som pratade så här hela tiden, och Gunnar var Igor Betjänten som pratade så här hela tiden, och jag var den hysteriska vegetariska vampyrankan. Det var så här, de uppväxt tydligen med blod, de här ankarna. Han råkade få i tomatketchup istället.
Just det, jag kommer
så gick till att han blev vegetarian. Och Igor försöker få honom att gå ut och suga blodet ur unga jungfrur i trakten, men han vill ju inte. Men han får fantastisk liten serie. Charmig, lite slarvigt tecknad. Sen, apropå det här med favoriter, det finns ju faktiskt en favorit som jag har.
Uh-huh.
Som jag har dubbat flera grejer av. Tre grejer, två kommer jag ihåg omedelbart. Den ena är just Greve Dukula. Den andra är Dundermusen. Och det är David Jason, en engelsk skådespelare som har synts på tv i något som heter Kommissarie Frost. Mm-hmm. En liten tjock herre. Så han är helt flippad i kolan också. Jag slänger in David Jason också bland Robin Williams och den här, just det här hysteriska och dessa draper, dessa A4 sidor av bara galenskaper. Jag går ju igång på sånt där. Jag tycker det är fantastiskt.
Ju mer flippat desto.
Ja, för ibland är det så här, det här går ju inte. Det går ju inte. Men det måste gå.
Ja.
Och så kör man bara. Liksom. Det...
Nightfight, tror jag det uttalas, på YouTube undrar. Helt underbart, kan inte föreställa mig ett roligare sätt att livnära sig på. Men jag undrar dock, är det alltid en dans på rosor att vara röstskådespelare? Jag skulle vilja höra om de värsta tillfällena då Andreas ifrågasatt sin karriär. Om sådana ögonblick ens funnits.
Ja,
förutom Amigo
då. Vi har faktiskt pratat om till exempel den här början när jag dubbade för mycket.
Mm.
När vi, kadern hade ju utökats till kanske 15 skådespelare, men att vi gjorde allt i alla studios hela tiden. Och det som var, där kände jag, nej, jag tappar lusten för det här. Liksom. Mm. Är det så kul egentligen? Men då började jag ju trappa ner på. Det är som en alkoholist. Man får ta en lugna ner sig lite grann med dubban. Ja. Men det var ju utmattning på något sätt. Men sen jobbiga tillfällen, ja, det är ju när man vet att man har ett begränsad tid att spela in, och så blir man tokförkyld. Voicen funkar inte. De stunderna är ju, det är ju hemskt alltså.
Det leder mig in på nästa fråga från dubbningshemsidans forum. Tony Tonka har skrivit, vad gör man om man får ont eller blir trött i halsen mitt under ett dubbningspass eller innan? Så va?
Ja, det är ju vad det är. Liksom. Då måste de ringa till liksom, headquarters i London eller i USA och säga att nej, vi kan inte genomföra det här. Skådespelaren som ni har valt ut och som vi redan har spelat in 3 dagar med har tappat rösten. Vi kan inte hålla deadline. Så då måste man ju göra så liksom. De kan ju naturligtvis då välja att nej, det är för bråttom, ta en annan. Då sumpar man 3 dagars arbete liksom. Men det är ju jättejobbigt, för då känner ju jag att min sjukdom sätter andra i skiten liksom. Att min voice är borta, förstör för andra. Det är ju inte kul alltså. Det här, det är ju mitt arbetsredskap.
Jag har till och med hört historier från Oliver Åberg som är tekniker och på Eurotroll och dubbar själv. Han var tvungen att avbryta ett dubbpass för att han fick hicka, och det var bara så här, det var bara att avbryta. Så här, vi lägger ner. Jag måste gå hem, för det går inte. Man kan inte göra mer.
Nej, händer det så händer det. Men det har varit ganska få tillfällen. Knock on wood.
Och sista frågan också från Tony Tonka, finns det någon roll som du inte har gjort ännu men som du skulle vilja göra i framtiden? Till exempel Musse Pig eller Scooby-Doo?
Nej, jag har ju faktiskt gjort Scooby-Doo en gång när Steve Kratz var sjuk eller borta eller något. Då gjorde jag ett avsnitt. Och jag undrar om jag inte har gjort Långben också någon gång. Så där. Nej, jag känner ju I'm blessed. Jag har fått göra så sjukt olika typer av röster. Jag kan lägga mig ner och dö nu. I'm done. Jag är så nöjd.
Och vilken karaktär, om du någon vill sätta ett emblem på kistan när du loggar ut med en karaktär, vem är det som krönter eller som
ja, alltså bland er experter, alltså vi som dubbar, till skillnad från du då, som jag upplever både som ett fan och som en otroligt skicklig dubbare. Du har ju hela världen.
Jag är en nörd som har kommit in.
Men bland oss dubbare... Jag skulle ju tycka att någon helt annan roll än vad omvärlden skulle sätta. Liksom.
Ja, men om du...
Kalle Anka är ju den som jag... hängt med längst. Den rösten kommer jag ju inte komma ifrån.
Nej.
Hur många Oscars jag än vinner för snyggaste ben eller whatever, det spelar ingen roll, för Kalle har en sån påverkan på oss fortfarande. Så om det skulle stå något om någon figur, så kommer det ju stå Kalle. Det tror jag. Men jag skulle nog kanske tycker att det var roligare med typ Grinchen eller Dr. Doofenshmirtz eller Greve Duck.
Det är bra
för de var svårast.
Det är bra att veta, om jag nu inrättar den här Voxbaggen eller vad vi ska kalla den. Då ska jag se till när du får, för du är världen en hedersbagge på något sätt. Då ska jag inte sätta Kalle där, utan då blir det Grinchen.
Jag blir inte störd av det.
Tack så hemskt mycket, Andreas Nilsson, för att jag fått sitta.
Det var roligt. Hoppas jag har sagt något vettigt också.
Du har sagt mycket vettigt. Och jag får personligen, jag vet att det är många mer, men personligen tacka för all inspiration. Och det var en ynnest och en ära att få sitta och snacka dubb med det.
Ah, härligt.
Om man vill följa dig på Los Interwebos, jag vet att du finns på Twitter, till exempel.
Ja. Jag är inte så verksam bara. Jag går in och ibland. Jag tittar mest på vad andra skriver. Så där heter jag ju Voice of Nilsson.
Har du något annat? Instagram eller Facebook?
Ja, Instagram. Ansonic. Ansonic, ljud.
Jaha.
Andreas Nilsson, ljud. Ansonic. Och så finns jag ju på ansiktsboken också. Under eget namn.
Och hemsida, har du någon sån?
Ja, andreasnilsson.nu. Och det är väl verkligen på tiden att jag uppdaterar den sidan. Jag såg att där står ju nedtecknat vad jag har dubbat.
Jag var inne och kikade. Det känns som att det saknas.
Det saknas väldigt mycket. Jag har inte uppdaterat på massor med år här nu. Så att den känns verkligen inkomplett. Och det var den redan när jag började med den. För att dubba skrev jag. Har dubbat 3 timmar, inte vad jag gjorde eller något. Men det som står där, om ni tänker att det som står där, och så lägger vi till åtminstone 50% till i alla fall. Då förstår ni hur mycket tid man har hängt i studion.
Åh, herregud. Vill du höra de andra avsnitten utav Röstskådespelarna, så finns de naturligtvis på rostskadespelarna.se. De finns, bör finnas i iTunes och sådär. Och mig kan du hitta på @oneman20voices och på oneman20voices.com.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses